With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
Julia Norinder är chef för HR och kommunikation på Sida. Hon har nyligen kommit ut med boken Värderingsbaserat ledarskap om mening, tillit och transformation. Så nu ska vi få följa med och lära känna Julia och hennes egen resa, där hon tidigare bland annat var konsult och vd för managementkonsultföretaget Prera och också hunnit med att jobba för FN i Västafrika med näringslivsutveckling och kvinnors entreprenörskap. Det här blir förstås ett samtal om värderingar och om att hitta sitt eget why och att känna att man räcker till precis som man är utan att prestera. Jag som programledare heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu kör vi! Välkommen till Karriärpodden, Julia Norinder.
Tack, vad roligt att vara här.
Nu är du hos mig och det är så himla kul därför att när vi fick kontakt så började jag titta förstås på din bakgrund.
Ja.
Och tänkte så här, gud, vi måste ju ha träffats förr. Men det hade vi inte. Men man hade kunnat tro det, för en period i ditt CV går väldigt så här parallellt med mitt CV faktiskt.
När verkligen.
Vi båda var vd på managementkonsultbolag kan man väl säga, på olika håll som samarbetade de här bolagen faktiskt en del.
Men vilken otur att vi inte träffades, känner jag nu så här i efterhand. Då
verkligen.
Visste jag ju inte att den möjligheten fanns. Jag kanske hade stannat lite längre om jag hade vetat
Ja, men gud, vi hade ju kunnat göra stor då,
ja,
tänker jag.
Ja, men precis. Och jag hann ju sluta, om jag förstår det hela rätt, precis när du började.
Ja, det måste ha varit så. Ja. Men nu får vi chansen och jag tänker att det är någon mening med att du är här nu och att du
bättre
att vi fick
aldrig.
Och sen har du dessutom alldeles nyligen, den är så färsk så att den nästan ryker från tryckeriet, va? Skrivit en bok som jag också blev så här, gud, den här människan måste jag ju ha med här i podden, för boken heter nämligen Värderingsbaserat ledarskap. Och det heter ju en av våra moduler i vårt ledarprogram.
Connection.
Ja, så det var många grejer. Men nu är du här och jag vet ju egentligen inte så mycket mer än det om din bakgrund. Och det vet kanske inte alla andra heller som lyssnar. Så att hittas.
Ja.
Med
hur... Vad ska jag börja?
Ja,
du? Är det, liksom
det där är ju alltid
barndom,
lite spännande.
Eller är det jobb? Vad vill du ha, Eva?
Ja, men Göteborgs... Är det från början det är? Är du född där?
Ja, jag är född och uppvuxen i Göteborg.
Ja. Men det hör man inte så.
Nej, lite grann tror jag. Ja.
Du får komma igång lite så vi kan. För jag har en tendens att när det blir dialekter så, ja, omedvetet så börjar jag apa efter. Och det, vilket i och för sig kan vara lite jobbigt också. Men, ja, men det hörs inte jättemycket. Men hur gick det till när du växte upp?
Ja, hur gick det till? Alltså jag sitter och tittar på boken som du har i knät där. Och den heter ju som sagt Värderingsbaserat ledarskap. Och jag tänker att Det hänger nog ganska mycket ihop med min barndom ändå.
Mm.
För jag kommer från en väldigt värderingsbaserad familj, skulle jag vilja säga. Med, båda mina föräldrar var passionerade humanister som på något sätt ville göra någonting gott för mänskligheten i allt. Lite sådär 68-känsla på det hela.
Mm. Mm.
Så att det var mycket samtal om värderingar.
Men då visste man liksom inte att det var det man pratade om, värderingar. Eller jag menar, nu är det ju sånt där Nej. Ord som alla nämner. Så fort man pratar om ledarskap nu så kommer det ju nästan med.
Ja.
Eller när jag intervjuar folk så är det liksom mycket så här, mina värderingar det här och så. Men då sa man väl
Nej,
inte så.
Nej, man hade nog inte den etiketten på det sättet. Men nu i efterhand kan jag se att det någonstans handlade om att tänka efter kring vad som är viktigt och vad man vill egentligen. Och också hur man kan göra gott för andra. Det fanns liksom ett ganska starkt patos kring det i min familj.
Vad jobbade de med då, din mamma och pappa?
Min mamma var lärare. Men engagerade sig sen. Hon blev projektledare. Hon har gått i pension nu. Det är mycket tack vare henne som jag kunnat skriva den där boken. Hon har passat barn några timmar.
Det är så det har betytt.
Men hon avslutade sitt yrkesliv som en väldigt passionerad projektledare. Som stöttade människor som låg ganska långt ifrån arbetsmarknaden. Med praktikplatser och att komma i jobb. Och många nyanlända till Sverige.
Okay.
Och hennes stora, liksom, det hon var så fantastisk på i sitt jobb. Det var att se människors styrkor. Bakom alla, ofta då, svårigheter som de här människorna hade upplevt. Så såg hon bara en fantastiskt kompetent människa. Mm. Och det gjorde såklart att det gick att hitta alla möjliga möjligheter för att komma i jobb.
Mm. Så där kan man ana då lite gener som har gått.
Ja, men lite så. Och min pappa, han lever inte längre tyvärr, men han var tandläkare i botten. Men också, han var otroligt engagerad i funktionsnedsattas möjligheter till tandvård och orofacial utveckling. Och liksom drev det i Sverige väldigt sådär passionerat. Mm. Gjorde jättemycket för de grupperna.
Okej.
Så två eldsjälar kan man säga.
Ja. Mm. Och då blev det en eldsjäl av dig också. Har du syskon?
Ja, men lite så. Jag har två syskon.
Mm. Och vart är du i syskonskaran?
Jag är äldst. Typisk stora syster på alla sätt kan man säga.
Mm.
På gott och ont.
Alltså nu måste jag snart ta upp den här statistiken igen. Som i början så var det nämligen så att jag undrade över hur många stora systrar egentligen jag skulle sitta här och prata med.
Mm.
Så då började jag föra lite statistik. Och det visade sig att det var påfallande många. Men för sig, det vet vi ju att både stora bröder här och stora systrar är vanligt förekommande i ledaryrken generellt sett. Men
vi blir ju väldigt präglade, tänker jag, av vår roll i syskonskaran. Så är det ju bara.
Mm.
Och verkligen på gott och ont, tänker
jag. Och hur var du då?
Nej, men ansvarstagande, tänker jag. Och det är klart att det är också lättare om man är äldst att få ta ledarskap i familjen och i syskonskaran. Så att
ja, man får ju liksom mandatet.
En fördel, man får mandatet väldigt lätt. Precis. Och min bror, som i och för sig är en väldigt stark person också, som ingen sätter sig på, han var 6 år yngre. Så att där hade jag ju ett rejält försprång, kan man säga.
Ja.
Så att det hade ju stora fördelar på det sättet, men samtidigt också nackdelar. Tänker du har säkert träffat andra stora systrar också som har hamnat mycket i det här med duktig flicka och mycket prestation och så.
Blev det så med dig?
Så blev det, definitivt. Väldigt förutsägbart.
Ja, men det är ju härligt. Jag har haft Birgitta Olsson här som också har skrivit en bok
just
som heter Duktiga flickors revansch. Och den tycker jag också är lite så här, ja men det är väl bra att det finns så mycket duktiga flickor så att vi inte liksom ska, vi måste omfamna dem där också.
Ja, ja men precis.
Eller hur?
Ja, samtidigt som vi behöver vara lite snälla mot dem, tänker
jag.
Eller
hur?
De som vi har i oss själva i alla fall.
Exakt, men vad hände med din duktiga flicka? Hur tänkte du kring din egen karriärutveckling?
Nej, men jag tänker redan, alltså det blev tidigt lite för viktigt för mig att prestera. Jag var liksom duktig på att vara stora syster och jag var duktig i skolan och det här klassiska. Och sen tror jag att det delvis också hängde ihop med, jag fick faktiskt väldigt svår akne när jag var i tonåren.
Mm.
Och från att ha varit liksom en söt tjej så blev jag en ganska ful tjej. Och då blev det ännu viktigare, eller ja, du förstår, jag upplevde det så.
Aha.
Men då blev det ännu viktigare att hitta min identitet i att vara duktig och i att prestera.
Ja, du liksom flydde dit då?
Ja, det blev för viktigt helt enkelt. Mm. Och det präglade mig. Det tog ganska lång tid sen.
Mm.
Att, det tycker jag verkligen att jag har gjort idag. Men det var en resa att liksom hitta tillbaka till vad vill jag i mig själv?
Mm.
Och hur kan jag vara det fullt ut? Och inte prestera för andras skull eller vara duktig för andras skull.
När blev du medveten om det där?
Jag tror att jag blev... Alltså, någonstans så fanns det väl en medvetenhet redan på gymnasiet och sådär. Jag ska säga att nu låter det som att det var väldigt ensidigt. Jag var samtidigt också väldigt social och gjorde massa andra saker också. Men identiteten låg mycket i den där prestationen. Och någonstans så fanns det nog en reflektion ganska tidigt kring att det inte var enbart bra. Men man blir ju också väldigt belönad i skolan om man presterar. Så jag tror att det var först när jag började komma ut i yrkeslivet som jag insåg att det också fanns liksom tydliga baksidor av det där. Och då började efter ett par år en resa som handlade om att hitta tillbaka till någonting annat. En bredare identitet.
Ja, okej. Okay. Och hur gick det till då? Det går direkt på det här tycker jag.
Alltså jag fick nog ta en omväg faktiskt genom, det var en tid då jag fokuserade alldeles för mycket på jobbet. Då det trots att jag liksom hade börjat få de här tankarna kring att det där inte var helt sunt, ändå hamnade i att jag jobbade alldeles för mycket.
Mm.
Till och med så, det var inte så, jag har inte haft någon utmattningsdepression eller sådär. Men jag hamnade i att det var inte så mycket annat i livet som var viktigt längre. Och det var inte så mycket annat som jag prioriterade längre. Jag började helt enkelt prioritera bort allt socialt och inte allt men väldigt mycket. Under en period fungerade det. För jag fick jättemycket ut av jobbet och tyckte att det var väldigt roligt. Men sen så började ju baksidorna komma krypande. Det blev mer och mer av tunnelseende och en känsla till slut av någon slags likgiltighet när livet blev för enkelspårigt.
Och hur gammal var du då när du liksom vaknade upp?
Då? 30 plus någonstans där. 33 kanske, någonting sånt där.
Men då hade du börjat din spikraka karriär där med Handels Göteborg, har jag
precis
läst mig till.
Mm. Jag vet inte om det var en spikraka karriär, men
det låter ju bra i alla fall.
Jobbat på, om man säger så. Jag gick Handels i Göteborg och det är klart, det var ju också en väldigt prestationsinriktad miljö. Och sen började jag jobba i en startup-miljö. Och det här var ju också runt 00-talet och man hade inte alls de insikter som vi har idag kring att vi faktiskt behöver ha vissa gränser. Utan det var ju otroligt liksom gränslöst på också ett väldigt härligt sätt. Vi hade ju jätteroligt.
Aha.
Vi liksom jobbade dygnet runt och festade som bara den. Och ja, det var samtidigt väldigt kul, i alla fall i början.
Ja.
Men det fanns inga gränser. Utan vi jobbade i princip varenda söndag. Vi skickade mejl jättesent, svarade jättetidigt. Så arbetet kom ju mer och mer att liksom inkräkta på fritiden. Och det blev till slut ohållbart.
Mm.
Och då, ja, men då fick jag den insikten. Jag hade också tagit på mig, jag hade faktiskt då redan gått in i en chefsroll sedan ett par år tillbaka. Men gjorde det på ett gränslöst sätt. Det vill säga, jag tog på mig alldeles för mycket.
Okej, och gav liksom allt till alla.
Gav allt till alla och ville vara omtyckt av alla hela tiden och sådär. Och där någonstans efter ett par år så blev det ohållbart. Och då bestämde jag mig för att ta tag i det ordentligt och började faktiskt jobba med en terapeut som var inriktad på stressrelaterade frågor i arbetslivet och ja, men var jättebra.
Så du tog hjälp där då på en gång?
Jag tog hjälp där, absolut.
Så himla bra. Det är ju, ibland så kan det gå lite liksom för långt när man själv inser det där.
Det hade nog kunnat göra det i mitt fall, men jag liksom fattade i tid att nej, men nu börjar det här bli tråkigt, nu får jag ta tag i det. Och då hittade jag fram till en jättebra person och vi började jobba. Sen har det ju varit en lång resa, för det har ju både handlat om att kunna sätta gränser liksom i det yttre. Men det har ju också handlat om att liksom landa i mig själv ordentligt och utmana en del prestationsbaserade ideal och automatiska tankar och utmana min inre kritiker och såna här saker.
Det är bra. Just det. Och nu har du fått liksom också gå igenom allt det här nu när du har skrivit boken, eller hur?
Jag
kan tänka mig att det är nästan lite terapeutiskt att göra det också.
Jätteroligt har det varit, måste jag säga.
För det ska jag säga, jag har ju inte hunnit läsa den helt. Nej. Men jag bläddrade i den och ser att du liksom har egna exempel som inleder alla kapitel om episoder från ditt eget liv eller från ditt yrkesliv på olika sätt. Och sen kopplar du ihop det med olika lösningar. Men det är ju väldigt bra, tycker jag, för då får man liksom inte bara teorierna lanserade. Och jag kan ju förstå då att du har fått chansen att blicka tillbaka på ditt yrkesliv alldeles verkligen, nyligen liksom.
Verkligen, ja. Det är ju faktiskt så till och med att det är en... Boken består av tre delar och det är en del som heter Den inre resan. Och så tycker jag verkligen att det har varit för mig att landa i ledarskapet. Det har varit en inre resa som har behövt få ta lite tid. Och som väldigt mycket är en mognadsprocess, tänker jag. Men där jag tycker att jag har fått väldigt bra stöd och hjälp. Dels av den här terapeuten, men också av olika metoder och verktyg och övningar. Och jag tänker att det behöver få ta lite tid. Och det är bra att få en viss struktur för att kunna göra den resan. För vissa människor kanske allt bara faller på plats av sig självt. Men för ganska många av oss så tror jag att vi behöver aktivt arbeta med att liksom kalibrera den inre kompassen, brukar jag tänka.
Ah, det var bra uttryckt. Mm. Det är det man ska göra. Och då undrar man, hur gör man det då? Men vi kanske kommer till det. Jag tänkte först innan vi dyker ner i intressanta kapitel här i boken, så tänker jag att det skulle vara bra att få lite kläm på hela din vad det är du har gjort för någonting. De där första jobben då, men vad hände sen?
Då började jag i en startup som var ett managementkonsultföretag, men som också var kombinerat. Det här var ju 00-tal, det var den nya ekonomin, allting snurrade fort. Så vi var också i ett liksom större konsulthus tillsammans med en reklambyrå och försökte att hitta nya liksom områden i det här. Det var väldigt kreativt. Och där jobbade jag i ett antal år som konsult och höll på jättemycket också med metodutveckling kring hur man kan liksom jobba mer med de mänskliga aspekterna av förändring och började nosa redan då faktiskt på det här med värderingsbaserat ledarskap och så. Så det var mycket som var väldigt kul där. Men så kände jag efter ett par år att det var ändå någonting som, men det började liksom kännas ganska hemtamt och jag blev mer och mer sugen på någonting nytt. Och jag vet faktiskt inte, jag funderar på det nu, hur jag kom in på det där. Jag har ju liksom alltid varit väldigt sökande efter mening. Och i det där så hittade jag fram till att inom FN-systemet så finns det ett program för unga akademiker, ett Young Professional Program helt enkelt. Och där hittade jag en roll som kändes som att den bara var klippt och skuren för mig. Det handlade om att jobba med näringslivsutveckling med särskilt fokus på kvinnliga entreprenörer i Västafrika som också är fransktalande och jag är sån här frankofil.
Och där har vi en till gemensam faktor.
Det också. Alltså att det där liksom bara studsade för mig att ja, men det här är ju liksom något helt annat, något väldigt meningsfullt, någonting svårt, utmanande, nytt. Så då sökte jag en sån, eller den tjänsten helt enkelt, och fick den. Jag kommer så väl ihåg när jag berättade det här för min mamma, för då var jag 29 år. Och jag vet att vi var på hennes landställe, och så sa jag, mamma, jag ska berätta någonting för dig. Och så tittade hon på mig, och så såg jag att det liksom fanns det där någon slags förhoppning i ögonen. Och så sa jag då att du, jag har sökt och så har jag fått ett jobb i Västafrika, och hon liksom bara rasade ihop. För hon hoppades ju då att jag skulle säga att jag skulle gifta mig och skaffa barn. Ja. Eller att jag redan var gravid eller någonting sånt där. Och istället så var det då att jag skulle åka till Västafrika. Hon var inte så nöjd. Men för mig var det precis vad jag behövde då. Jag kan verkligen komma ihåg den där liksom starka känslan av äventyr.
Mm.
Och utmaning och hur jag gick igång på det där. Även om det också var jättesvårt. Jag grät efter mina första möten. frankofil i all ära, men jag hade inte jobbat på franska. Och nej, särskilt inte inom det överbyråkratiska FN-systemet, ursäkta. Aha. Men på den tiden var det lite så, särskilt i Västafrika. Aha. Så jag satt där på möten och försökte formulera mig och kände att hur jag än liksom ansträngde mig så lät det som att det var en treåring som pratade i relation till de andra. Mm. Men sakta och men säkert så liksom.
Hur länge
kom jag in
var du där då?
Jag var inte där jättelänge, utan det var ett drygt år.
Mm. Men ändå en erfarenhet som du nu sitter och pratar om.
Jag lärde mig otroligt mycket och mötte ju liksom helt fantastiska människor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vad hände när du kom hem då?
Ja, nej, och det var ju det som hände sen. Att dels så det här programmet som jag jobbade i, det skulle läggas ner. Och det var liksom lite sådär otydligt vad som skulle vara nästa steg. Och då passade också mitt tidigare företag på att liksom locka hem mig genom att erbjuda mig att bli chef för verksamheten. Och då kunde jag inte riktigt liksom säga nej till det, trots att jag har aldrig drömt om att bli chef. Snarare tvärtom. När jag gick på Handels i Göteborg så var det ju lite så att man skulle vilja bli chef.
Mm.
Och jag hade nästan ett instinktivt motstånd mot det där. Men när det handlade om en verksamhet som jag liksom tyckte så mycket om och brann för och såg så mycket utvecklingspotential och fick möjlighet att kliva in i en roll där jag kunde påverka liksom på en annan nivå, så var det jättesvårt att tacka nej. Då kände jag mig otroligt lockad av det.
Men hur kommer det sig att du inte hade den där naturliga längtan av att bli ledare då?
Vet inte riktigt. Jag vet inte om det bara var ett instinktivt motstånd mot att alla skulle vilja det.
Just eller? Det, du vill någonting lite
eldigt. Ja, det kanske sådär. Faktiskt bara var så om jag ska liksom rannsaka mig själv lite. Men det hade i alla fall inte varit en dröm. Men när det där konkreta tillfället kom så yes, här är en möjlighet att påverka, den vill jag ta.
Ja. Mm.
Så då flyttade jag hem för att ta det jobbet helt enkelt.
Just det, och det var på Preera då?
Det var på Preera, precis, exakt.
Som konsultbolaget hette, som vi borde ha träffats på då, kan man säga.
Exakt, det var några år.
Ja, innan. Men du var ju där väldigt många år.
Ja, det var jag, precis.
Så det måste ha varit ganska rätt det där beslutet ändå då?
Ja, men det tror jag att det var. Mm. Det tror jag att det var. Det var väldigt utvecklande, det var också ganska svårt. Och det fanns situationer, inte minst finanskrisen där 2008-2009. Då önskade jag att jag satt på en annan stol några gånger, ska jag säga. Men jag lärde mig jättemycket och jobbade med fantastiskt duktiga människor. Och ja, utvecklades väldigt mycket. Mm.
Och under den här perioden så var det också så att du blev korad till att vara med på framtidens kvinnliga ledarlista.
Ja,
några gånger.
Precis.
Den här som ledarna gör då, har gjort i många, många år. Jag har ju haft jättemånga som har varit med på listan här i Karriärpodden. Ja. Berätta, vad var du på för placering?
Jag var på andra plats vid två olika tillfällen.
Två gånger.
Ja. Men det faktum var att det var liksom aldrig något som ens liksom störde mig, att jag inte var på första plats. För jag var så otroligt glad och hedrad över att vara på den där andra platsen.
Jaha, men vad då? Är det inte lite så där att man tänker?
Kanske.
Nästa gång,
alltså första gången så tänkte jag inte så alls, utan då var jag som sagt bara väldigt, väldigt smickrad. Jag kommer så väl ihåg när jag kom hem sen till mina medarbetare, för de var verkligen helt fantastiska. Alltså det var mycket också ett uttryck för, jag tror att det var många av dem som hade nominerat mig. Så det var väldigt mycket ett uttryck för deras uppskattning och att de såg att jag hade liksom lagt ner väldigt mycket kärlek och omtanke i arbetet, också i relation till dem. Och andra gången så var det lite speciellt. För då hade jag varit med på en sån här fotografering och allting som man gör innan, men visste inte vilken plats det skulle bli. Och så var jag faktiskt gravid då. Och sen, när det var dags för den här galan, då var jag på förlossningen. Några månader för tidigt. Och efter också moderkakan lossnade och det var väldigt dramatiskt alltihopa. Så att då var liksom det sista jag tänkte på.
Ja, den då där var den där listan bara inte viktig.
Alltså. Verkligen inte viktig. Nej.
Och det är den ju inte, det beror på hur man ser det. Men nu ska vi inte förringa den, men det är... Det finns ju andra värden i livet apropå
verkligen
värdebaserat.
Verkligen.
Okej, så där har vi den resan då, som ju naturligtvis finns massor med exempel ifrån ditt yrkesliv, både i boken och vi skulle kunna fördjupa oss i det i podden. Men jag tänker på, nu är du ju inte där längre, utan sen några år tillbaka så är du HR-chef på Sida.
Precis, chef för HR och kommunikation.
Kommunikation faktiskt. Är det också, ja. Just det.
Så det är ju en fantastiskt rolig roll. Och det gör ju att jag har kunnat förena under åren på Preera så... Jag var otroligt engagerad i ledarskapsfrågor, kultur, förändring... Men jag hade ju också med mig det här sedan tidigare med min erfarenhet från FN-systemet och internationellt utvecklingssamarbete som det heter. Och på Sida har jag fått möjlighet att förena de här två benen. Så att det är...
Ja, men verkligen. Det är så himla kul när man pratar med människor om deras yrkesval och karriär. Ofta så hittar man liksom, det är klart att du har jobbat där och då ser man ju att det var viktiga nycklar. Sa ju det till dig innan, att jag får kämpa med min gamla rekryteringsbakgrund just hela tiden för att man liksom, men det där är ju bra erfarenhet för att...
CV-experten Eva.
Ja, jobbigt faktiskt.
Men det är ju någonting som liksom, det blir en känsla av helhet när man får förena olika erfarenheter och också olika intresseområden på det sättet. Och jag var ju också väldigt starkt värdebaserad redan innan jag kom till Sida och hela biståndet och även den svenska utrikespolitiken skulle jag säga är väldigt värde- eller värderingsbaserad. Så där finns också en annan koppling som känns väldigt rätt för mig. Så att jag upplever att det jobb jag har idag är väldigt meningsfullt helt enkelt. Och det känns skönt att kunna vila i det.
Ja. Mm. När du fick det här jobbet, hur gick det till då?
Nej, men då hade jag ju ganska nyligen, jag tror att det var 9 månader sedan eller något sånt där, klivit av vd-rollen på Preera och var helt bestämd på att jag, apropå då, mina tidigare drivkrafter inte ville vara chef på ett bra tag.
När du var lite trött på det då.
Jag var trött på det då. Och, och det hänger nog ihop med boken också. Jag ville mycket mer liksom kunna fördjupa mitt eget tänkande och jobba mer med innehåll än vad man riktigt hinner med som chef. Så jag var frilans och hade ganska långtgående planer på att börja forska också faktiskt inom ledarskapsområdet. Men sen blev jag uppringd om det här jobbet som HR-chef på Sida. Då var det bara HR. Och då tänkte jag först att nej, det vet jag inte. Men då fick jag höra att jag skulle få möjlighet att träffa Sidas generaldirektör som då var Charlotte Petri Gornitska. Mm. Och det kunde jag liksom inte riktigt säga nej till. Det var
som finns ett avsnitt med i Karriärpodden, ett tidigt avsnitt.
Jag vet.
Alltså.
Ja, nej, och då efter det mötet så insåg jag att nej, men det här måste jag ju bara göra. Ja. Det var en väldigt bra match mellan min profil och det som Sida då behövde. Mm. Och jag blev också väldigt inspirerad av Charlotte.
Mm. Och nu är det ju Karin Jämtin, eller hur?
Precis. Mm. Mm. En annan väldigt inspirerande person.
Det är kvinnor.
Mm. Ja. Starka, duktiga kvinnor. Så det har ju också varit en stor förmån. Den världen jag kom ifrån tidigare, den är ju på många sätt väldigt mansdominerad. Mm. Sen jobbade vi jättemycket på Prera och lyckades liksom vända den trenden internt hos oss. Men jag kommer ju ändå från en miljö som är mansdominerad och är van vid att ha många starka män runt omkring mig. Och det har varit jättekul på Sida att möta väldigt starka, duktiga kvinnliga ledare.
Mm.
I liksom topp position.
Vad tycker du då som är skillnaden?
Alltså jag vet inte om det går att generalisera sig någon sådär generell skillnad på det sättet. Men de kvinnliga chefer jag har haft upplever jag har med sig livserfarenheter som är väldigt viktiga i chefsrollen och i ledarskapet. Och det har gjort att de för mig har varit väldigt bra.
Om man blickar tillbaka på din karriär så här långt då, vad är det för någonting som har varit? Vi brukar ju alltid prata om toppar och dalar. Ska vi ta topparna först då? Vad är det som har varit såna här tillfällen när du verkligen har känt att wow, nu är det bra grejer som jag åstadkommer och gör?
Ja, men en topp har vi ju faktiskt redan varit inne på, och det var ju den här perioden i Västafrika. Det kändes inte varje dag som en topp då, för det var som sagt också ganska utmanande. Men så här i efterhand så känner jag verkligen att jag har fått med mig så mycket från den perioden.
Mm.
Och även på plats när det väl hade börjat lösa sig lite med franskan och där så var det otroligt inspirerande att vara i en så annan miljö och också få lära sig så mycket nytt om världen och träffa människor med så helt andra erfarenheter. Och också känna att det hela tiden fanns en så stark mening i det vi gjorde och i det som var vårt uppdrag. Så det var absolut en topp.
Mm, det var det.
Ja.
Och finns det flera toppar?
Det finns flera toppar, det gör det definitivt. Jag tycker att det som kanske förenar topparna är ju också när man kommer in. För mig är det viktigt att det är liksom lite nytt. Att jag inte har hunnit tröttna, jag vet inte om du kan känna igen det. Någonting i att det ska vara liksom precis rätt balans mellan nästan lite för utmanande, men ändå att man känner att ja, men det funkar.
Mm.
Och sen att komma i ett väldigt bra teamarbete, samarbete med andra människor. Och där hade jag verkligen under en period på Priera, det här konsultföretaget som jag ledde. När vi var inne i en väldigt kreativ period av metodutveckling. Och också där vi jobbade mycket med att på ett sätt påverka branschen genom att bli ett jämställt managementkonsultföretag innan de flesta stora drakarna hade börjat prata så mycket om det och så vidare. Då kom vi liksom lite i kollektivt flow där, ett gäng.
Mm.
Det var fantastiskt.
Just det, att de där flowen som man ändå ibland fått erfara i grupper också. Precis. Som fungerar, eller hur? Vad var det som hände där? Vet du det? Finns det mer som exempel i boken? Eller?
Nej, det gör det nog inte riktigt på det sättet. Så jag tror att det mycket handlar om att man är en grupp där man känner en stark... Jag tror ju mycket på det här med liksom att ha ett högre syfte. Och att man känner i en grupp att man bottnar det tillsammans. Att man vill åt samma håll och man är övertygade tillsammans om varför det är viktigt. i ett lite större perspektiv i världen. Inte bara för oss här och nu, utan faktiskt att det gör skillnad på något sätt. Så det tycker jag är en jätteviktig komponent, och det hade vi. Absolut, men sen är det ju också det här att man har lite kul och att man känner att det blir tydliga resultat, att man kan fira segrar och sådana saker.
Ja.
Som är lite mer vardagliga.
Ja, men verkligen.
Och ibland bara händer det. Planeterna står rätt på något sätt.
Ja, men precis.
Och det gör ju inte alltid det.
Eller? Nej, det gör ju inte det. Nej. Ska vi gå in på de där stunderna då, när det har varit lite tuffare, kämpigare för dig?
Ja.
Du var ju, tangerade ju lite där i början på
absolut.
Din karriär.
Ja, och det var ju inte bara i början på min karriär, utan det var ju också då när jag hade varit... på Prera var jag konsultchef under en period och sen blev jag vd. Och ett par år in, om det var 2 år eller något sånt där, in i konsultchefsrollen, det var då jag började liksom nästan tendera eller närma mig den här berömda väggen. För att jag inte lyckades helt enkelt avgränsa och prioritera, utan jag ville vara allt för alla. Och jobbade, liksom hade alldeles för många direktrapporterande medarbetare samtidigt som jag hade alldeles för mycket kunduppdrag och skulle liksom göra allting hela tiden. Och det var definitivt en dal. Jag blev inte bra för andra, jag blev inte bra för mig själv. Och jag var liksom varken bra på jobbet eller i privatlivet.
Ja, det var då du tog hjälp, eller?
Det var då jag tog hjälp. Mm. Och innan dess så upplevde jag att jag fick ganska mycket tunnelseende. Jag har alltid varit, annars i mitt ledarskap, väldigt tillitsbaserad och samskapande. Men jag upplever att i den där tunneln så kom det fram andra sidor. Jag blev driven mycket mer av mina rädslor än av min vilja att göra någonting gott. Och jag började peta och detaljstyra på ett annat sätt. Jag känner minnen av, det finns också med i boken, att jag satt någon gång själv på kontoret sent en kväll och började liksom rätta i någons rapport. Liksom. Helt meningslöst. Helt fel bara.
Ja, ja. Ja. Men då hamnade du i det. Du kunde liksom inte
lyfta blicken längre. Plötsligt så var det liksom bara en kamp mot klockan och en rädsla för att misslyckas som drev allting. Och det tog inte fram några fina sidor hos mig.
Var det någon som sa åt dig eller kom du på dig själv?
Ja, jag tror det. Jag tror att jag fick signaler. Och sen insåg jag också själv att, att ingenting var roligt längre. Det var den starkaste signalen. Att jag inte hade någon lust längre. Att jag inte trodde på något längre. Och då tog jag som sagt tag i det.
Mm. Var du sjukskriven också?
Nej, det var jag inte. Det gick som sagt, jag tror att jag ändå fångade upp det här ganska tidigt.
Mm. Du kände liksom av det i den tiden så innan det liksom går överstyr.
Ja, men precis. Och kanske också för att jag redan innan hade jobbat en del med min inre kompass och vad jag tror på och så vidare, så kunde jag ganska liksom tydligt ändå känna där att nej, men nu lever inte jag som jag lär längre. Det här är någonting annat. Så här vill inte jag vara.
Nu dyker jag ner i din bok här. Ja. Öppnar nämligen en sida som jag tycker är väldigt bra. Där är en modell som du har delvis uppfunnit själv. Mm-hmm. Som, jag vet inte, har du något namn eller?
Nej. Jag beskriver den som min modell för det värderingsbaserade ledarskapet.
Ja, så då tänker jag, nu kör vi det här. Mm. För att det kan vara så att man kan ha lite glädje över det här, tänker jag. Just i de här sammanhangen som du just berättar om också. För då står
och jag blir så glad, Eva, när du säger att man kan ha nytta av det. För det är så här, det är min dröm att någon ska kunna ha någon nytta av den här boken. Ja. Det vet man inte riktigt när man sitter och skriver.
Nej, men jag tror man behöver sätta det lite kontext också. Men du skriver ju här, det värderingsbaserade ledarskapet är meningsskapande, transformativt och tillitsfullt.
Det var många fina ord på en gång.
Ja, precis. Så nu får du
precis. Nej, men förklara. Undertiteln till boken är ju faktiskt också mening, tillit och transformation. Jag har funderat på det här jättemånga år och jobbat med också värderingsbaserat ledarskap i praktiken i många år. Och sen när jag satte mig då under min senaste föräldraledighet för att börja skriva, så var det som att det liksom lite föll på plats. Och då... så blev de här nyckelorden liksom nästan bara kom till mig. Mening, tillit och transformation. Och mening, det handlar mycket om det vi har pratat om nu. Det vill säga att kalibrera sin inre kompass. Att bli klar över, ja, men vad är egentligen mitt syfte? Vad är det jag vill bidra till? Vad är mitt varför? Och koppla det till ett antal grundvärderingar. Vad är egentligen viktigt för mig? Och hur kan jag omsätta det i ett sätt att vara och leva i min vardag. För när man har funderat lite mer på djupet över det där så blir det ju också så mycket lättare att göra det jag inte alls lyckades med i början av min karriär. Till exempel sätta gräns, prioritera och vara tydlig med det som är viktigt. Så det är den första delen. Och jag tänker att det också hänger jättemycket ihop med den här, någonting som jag pratade om inledningsvis också, den här resan att gå ifrån en mer yttre motivation och kanske också, som i mitt fall, en mer prestationsbaserad självkänsla till mer av en inre motivation. För om man blir klar över sitt varför och sina värderingar så kan man mycket mer liksom hela tiden falla tillbaka till det och tappa liksom lite det här med vad alla andra tycker hela tiden. Och då blir inte prestationen det viktiga, utan då blir det istället viktigt att göra någonting väldigt bra för att skapa någonting som är viktigt för andra. Och det liksom sätter igång helt andra processer, upplever jag i alla fall för mig.
Mm.
Jag blir helt enkelt mycket bättre när jag inte funderar på om jag är bra eller inte. Det hämmar mig så mycket när den tanken finns där. Då känner jag så lätt att nej, men jag duger inte riktigt till och det är inte tillräckligt bra och så vidare. Bort med det bara.
Mm. Och sätta det här i ett annat, liksom ett större sammanhang.
Exakt så. Mm. Exakt så. Så det är det första benet och det är där någonstans det måste börja. Det är den här inre resan. Mm. Jag tycker också att det handlar, eller för mig har det också mycket handlat om en känslomässig mognad. Att bli liksom lite mer medveten om sina egna känslomässiga reaktioner. Det är en sak att vilja vara värderingsbaserad, men i vardagen, i alla fall för mig, om jag känner mig stressad och pressad, ja, men lite som i det här exemplet när jag satt där och petade i en rapport. Vill ju vara värderingsbaserad då också, men det var inte längre några fina värderingar som drev mig, utan det var väldigt mycket mina rädslor. Och att hitta fram till hur man istället, när de där rädslorna kommer, kan se det. Och liksom medvetet reflektera kring vad kan jag göra utan att låta dem styra för mycket.
Mm.
Det tänker jag också är en nyckel. Och det behöver ju inte bara vara rädslor, utan det kan ju vara andra känslor som sköljer över oss och som kan hindra oss om vi inte har liksom en medveten reflektion och en förmåga att reglera att vara på det sätt som vi vill vara i vardagen.
Mm. Mm.
Så självkännedom och känslomässig mognad eller reglering är två väldigt viktiga liksom,
nycklar
i det där också. Nästa del, eller nästa nyckelord, som är tillit, det är ju på ett sätt ganska självförklarande. Det handlar mycket om relationerna till dem som vi har i vår närhet, vårt närmaste team. Såklart handlar det också om att ha en tillit till sig själv.
Mm,
har vi inte verkligen. Det så är det ju jättesvårt att känna tillit. Till
men det är andra. Så härligt. Med, jag skrev ju en liten grej på sociala medier här i helgen om tillit. Att det är så bra ord ju. Eftersom det symboliserar sig så bra. Eftersom det är palindrom. Att det kommer från två håll. Liksom.
Från två håll.
Och det är ju samma med sig själv. Alltså man kan ju vända tillit både till... Alltså att man, det man ger, det får man tillbaka. Men också till sig själv.
Precis, och där måste det ju börja. Dubbelt. Och på det sättet hänger det väldigt mycket ihop med den inre kompassen och den inre resan.
Mm.
Men sen är ju på något sätt nästa steg att använda det där i relation till andra. Och då tänker jag att det handlar mycket om att välja, att ha tillit, att gå in i sitt ledarskap med en grundläggande positiv människosyn. Tro gott, helt enkelt.
Mm.
Om sina medmänniskor och medarbetare som utgångspunkt. Och sen också arbeta aktivt med att bygga ett klimat som liksom är en grogrund för tillitsfulla relationer. Det är ju väldigt mycket på ropet nu, det här med psykologisk trygghet.
Mm.
Men det ligger så mycket i det. Mm. Hur kan vi skapa arenor, ytor där vi faktiskt vågar prata om det som är viktigt på riktigt? Mm. Lägga det på bordet. På mötet, istället för det klassiska vid kaffeautomaten.
Mm.
Hur kan vi i hierarkier ha den typen av ärliga och öppna samtal? Vi behöver ju det, och vi behöver det inte minst i en tid när förändringstakten är så hög och ingen riktigt vet det rätta svaret. Då måste vi upptäcka och innovera ihop.
Ja, men verkligen. Och jag tänker säga, jag vet inte om jag lever i någon filterbubbla.
Det gör jag nog också.
Det gör vi faktiskt. Ju alla. Men ja. Vi pratar ju väldigt, väldigt mycket om transparens och öppenhet nu i grupper. Det har man kanske gjort i all grupputvecklingssammanhang, att det är väldigt viktigt. Men jag tycker det är extra mycket nu. Och Brené Brown, som jag vet att du också gillar... och som du skriver om, hon är ju verkligen också det här med att vi ska våga visa vilka vi är,
våga visa det, liksom sårbarhet,
skapa öppenhet genom det. Och det gör ju vi jättemycket om i våra, det är precis så vi, du kanske blir lärobok här i, vem vet, för att det, vi jobbar ju precis så här i våra program. Okej, och sen är det ett nyckelord till,
och det är transformation.
Också ett ganska modernt ord
just nu. Väldigt modernt ord, ja, kanske för modernt, men det ligger ju någonting i, verkligen, att vi... Jag pratar också i boken om att det är ett otroligt starkt förändringstryck i de flesta företag och organisationer idag. Utifrån digitaliseringen, utifrån behovet av att ställa om så att vi blir hållbara i våra affärsmodeller. Massa olika delar. Och det är ju lätt att känna en stress som vanmakt nästan inför allt det där. Om vi inte liksom lite tar kommandot över de här processerna. Och det är det jag mycket lägger i att vara transformativ. Och det hänger ihop också med det högre syftet. Om jag har ett för mig tydligt högre syfte och jag kan koppla det tydligt till mitt företag eller mitt organisations högre syfte och verkligen ta sikte på det, då händer någonting annat än om jag stirrar mig för blind på de närliggande målen. Och jag jobbar ju idag på Sida, jag har varit i näringslivet tidigare, men jag tycker att det finns någonting som är fantastiskt just nu, som är de globala målen. Som ju är en agenda som vi har tillsammans i världen för hur vi ska kunna bygga det hållbara samhället, och där alla företag och organisationer har en andel. Och att kunna skriva in sin egen verksamhet och det syfte vi har i vår verksamhet i den agendan. Och liksom verkligen ta sikte på de större perspektiven och de system man ingår i.
Verkligen. Det borde ju, det kan ju vara, du skulle nästan
en innovationskraft
kunna skriva FNs globala mål här i den yttre ringen. Det är en modell här som Julia har. Men vi får väl lägga upp den här på sociala medier. Men den... Det skulle ju, det verkligen skulle kunna ringa in.
Jag skriver om det i boken också, absolut. För jag tror så mycket på det där. Och liksom se också systemledarskap, pratar man ju, det är ett annat modord visserligen. Men jag tror jättemycket på det, att vi som ledare helt enkelt tar oss tid att göra den här större omvärldsanalysen och orkar tänka liksom lite längre. Och ser vår roll i de större system som behöver transformeras. För att vi ska kunna gå mot ett mer hållbart samhälle.
Eller det är ju dessutom, menar jag, så att vi har... Alla de yngre som kommer nu till yrkeslivet, det är ju en av de tydliga sakerna som kommer fram i alla rapporter.
Precis,
om att de vill ju inte jobba om de inte känner det här högre syftet. Så att vi
för
behöver
att kunna attrahera talang så är ju det där så viktigt. Sen finns det faktiskt, det refererar jag ju till såklart jättemycket i min bok, för jag har fördjupat mig i det där. Det finns ju otroligt mycket forskning som visar att ledare som tar sikte på ett högre syfte också utvärderas som mycket mer effektiva. Och som ledare, som medarbetare vill följa.
Ja, verkligen. Och nu tänker jag kasta dig in i den frågan som jag ställer till alla mina gäster. Som ju handlar om det moderna ledarskapet, har ju vi kallat det för. Men egentligen är det ju framtidens ledarskap, kan man säga, som vi försöker att ringa in. Vad du tror är... Alltså viktigt för framtidens ledare att göra. Kanske någonting som vi behöver göra ännu mer av. Eller som vi behöver göra i framtiden. Vad tror du?
Nej, men jag tror ju precis på det vi har pratat om. Exakt nu, att det är de här delarna med mening, tillit och transformation. Men om man ska bygga på det där lite mer. Om vi att lyfta blicken. Att se sitt eget företags roll i en mycket större bild. Och att utifrån det sen jobba mer samskapande. Det är ju inte heller, det pratar du säkert med de flesta av dina gäster om. För jag tänker att det är ju där vi många nu är liksom ute och testar och experimenterar oss fram med mer agila metoder och design thinking och allt det här som är på modet. Men vad handlar det om egentligen? Jo, men det handlar ju om att vi måste komma till ett ledarskap som möjliggör för många fler att aktivt gå emot ett gemensamt mål. på ett sätt där många fler är liksom väldigt delaktiga och kan agera ganska självständigt men ändå gå i en gemensam riktning. Och då gäller det, tänker jag, att som ledare mycket hitta, skapa arenorna för det där så att man får en tydlig gemensam riktning och får till samskapande processer utan att behöva på något sätt detaljstyra.
Ja, just det. Det där lät ju bra. Det är ju lite collaboration på hög nivå som vi lägger in i det där då.
Verkligen.
Jag tänker på det här med tillbaka till ditt eget ledarskap då. Vad är det som tror du har präglat dig och ditt eget? Alltså du var ju ändå på topplisterna och så här. Jättepopulär vd och i ditt nuvarande jobb. Vad är det som är utmärkande för ditt ledarskap, tror du?
Nej, men en sak som verkligen har präglat mig och som har varit en bra skola, det är ju att jag började vara ledare i en professionell serviceorganisation där alla medarbetarna var väldigt självständiga och där mycket makt egentligen låg hos medarbetarna som hade väldigt starka kundrelationer och drog in massa uppdrag och så vidare. Vilket liksom tvingar fram, det var inte så svårt att tvinga mig in mig i det för det passade mig väldigt bra, men det tvingar någonstans fram ett samskapande ledarskap som mycket handlar om det här med att liksom hitta gemensamt syfte och kanalisera energin i en gemensam riktning och få till den processen mycket mer än att liksom chefa på ett traditionellt sätt. Jag har tänkt jättemycket på det här. Jag tycker det är spännande också när jag var ute som konsult så kunde jag ofta komma in i organisationer där man pratade om ja, men vi har så otydligt mandat, om vi bara hade haft ett tydligt mandat i chefsrollen så hade allting blivit bra. Och jag har snarare kommit fram till att nej, men det goda ledarskapet, det är det som egentligen inte ens behöver ett mandat. För när du har kommit till en viss nivå i hur du har byggt upp liksom ditt förtroende för dina medarbetare så behöver du inte längre ett mandat. För människor vill följa. Och det tror jag att jag liksom verkligen fick lära mig lite den hårda vägen. För det tog tid att bygga upp det förtroendet. Jag var ganska ung när jag fick den här rollen och det var många väldigt starka individer i den här gruppen. Men det har präglat mig jättemycket och det tar jag med mig, verkligen.
Jag förstår. Det här med empati, tänker jag. Jag får liksom bara det ordet när jag möter dig. För det känns ju som du har en hel del empati i dig. Men du skriver också om empati. Vad säger du om, hur är man när man är empatisk ledare då, kan vi ju konstatera?
Ja, nej, men jag tror att det är ju jätteviktigt i ledarskapet. Det handlar ju om att kunna sätta sig in i en annan människas situation och förstå den.
Mm.
På något sätt, inte kanske fullt ut, för det kan man aldrig, men att kunna ta andra människors perspektiv och känna med dem i de situationer där de är.
Mm.
Och det tror jag är en jättetillgång i ledarskapet, att ha det.
Och sen inte, för den saken skulle vara, känna, du säger det så bra tycker jag, känna med, men inte liksom ta över och liksom...
Precis.
Det där har jag också fått jobba lite mer då, speciellt i terapeutrollen, att det handlar ju liksom inte om att känna sympatier och liksom, utan...
Inte tycka synd om, det är ju nästan det värsta som finns för många människor, att någon tycker synd om mig i en svår situation.
Men i ledarrollen kan man ju ha oerhört mycket, tänker jag, glädje och nytta av att man är extra bra på det här.
Ja, men verkligen.
Att känna, liksom, försöka sätta sig in i andra människors, hur de känner och hur de agerar och mår.
Verkligen, och det tror jag, apropå liksom, framtidens ledarskap, så tror jag att det där blir bara viktigare.
Vi lägger
och viktigare
till det också.
När vi, ja, men vi, i alla fall i liksom alla kunskapsorganisationer där människor är så otroligt välutbildade, så ledarskapet blir väldigt mycket coachande.
Ja.
Och där är ju empatin en jättetillgång.
Ja. Det känns ju som jag håller på att lära känna dig nu, Julia. Men om man skulle också gräva lite djupare i hur du har blivit än du har blivit. Mm. Vad är det för... Du började ju lite berätta om hur du är uppvuxen och så. Men vad är det för någon andra nycklar som du har hittat nu när du har fått reflektera här kring boken och så. Som du har hittat som har varit viktiga för dig från när du växte upp. Eller, det kan ju ha kommit senare i livet också, händelser och så.
Ja, nej, men vi pratar ju om den inre resan och där tänker jag att livshändelser också har en jättestor betydelse. Om vi ska mogna och liksom lära oss att hantera känslor och så vidare, så är det klart att också svåra händelser är ganska viktiga för att öva på det. Och det har jag verkligen haft min beskärda del av.
Ja, kan du berätta lite?
Ja, men bland annat så blev min pappa, som har betytt jättemycket för mig, väldigt tidigt demenssjuk. Redan när han var runt 55 år så började han få symptom. Och sen var han sjuk under 10 år drygt. Och det påverkade vår familj jättemycket. Även om vi alla syskon var vuxna när det här hände, så var vi då nära min mamma som vårdade honom. Vi var med i många svåra vägval och situationer när vi skulle ta ifrån honom hans älskade bilnycklar för att han inte längre fick köra sin bil, som var det enda han upplevde att han hade kvar. Och när vi var tvungna till slut att liksom tvinga mamma att släppa taget för att han inte längre kunde vara i hemmet. Så det var en jättetuff resa på väldigt många sätt. Men som gav också då, och särskilt i efterhand kan jag ju se det, perspektiv och livserfarenheter, och som hjälpte mig också på den här inre resan.
Vad tar du med dig för någonting själv av det där?
I samma veva, när han egentligen var som sjukast, så jag var ju inne på det tidigare, att jag aldrig kunde gå på galan där andra gången som jag blev nominerad till Framtidens kvinnliga ledare. Och då var det så att jag väntade tvillingar och förlorade helt enkelt en av de här små bebisarna efter 2 dagar. För det blev en blödning och hon klarade sig inte. Hennes syster klarade sig och är nu en fantastisk 8-åring. Så att det var ju inte bara sorgligt, men det var en tuff, tuff förlust ändå. Ja. Nej, men det var väldigt mycket som hände där under en period i mitt liv. Och då var jag ju samtidigt vd. Det jag kanske, förutom att jag liksom blev klarare och tydlig, hjälpte mig att bli klarare och tydligare i min inre kompass, i vad som var viktigt för mig. Det hjälpte mig att liksom lära känna mina känslor och kunna hantera dem, tycker jag, på ett mer konstruktivt sätt. Gjorde mig mindre rädd, för jag hade på något sätt redan upplevt något av det som kanske kan betraktas som något av det värsta. I delar. Men jag tänker att det också är en dimension till som jag har med mig i ledarskapet. Och det är att jag inte längre väjer för starka känslor. Det upplevde jag nog att jag gjorde mycket mer tidigare. Att jag kunde liksom bli lite rädd om jag upplevde att det var någon som var arg eller upprörd. Eller för den delen i sorg. Och kanske undvek det lite grann. Det kändes obekvämt.
Mycket rädsla kring det där.
Ja, men det är ju det.
Möta människor med sorg och smärta.
Precis. Och det upplever jag ju efter den här perioden. Att jag inte alls har kvar. Utan att jag vågar hålla kvar och gå in i det där på ett helt annat sätt. Vilket ju är alltid mycket bättre egentligen. För då kan man ju hantera det och vara i det tillsammans. Och känna empati. Men det kan också handla om annat. Det kan vara mer... Det kan också vara känslor av liksom uppdämd frustration på ett möte som man som ledare antingen kan välja att blunda för och liksom lite grann sopa under mattan och bara prata på. Eller faktiskt adressera och se till att det kommer på bordet. Och det ser jag att jag på ett helt annat sätt vågar göra idag. Och där kan jag verkligen se att de här svåra upplevelserna har hjälpt mig.
Den här känslomässiga mognaden som ju på något sätt får sig lite hjälp på vägen, även om det är jobbiga saker. Så.
Det är ju verkligen så. Det är inte så. Man önskar ju egentligen inte att någon ska behöva gå igenom alla de här tuffa sakerna. Sen gör vi ju alla det på ett eller annat sätt.
Så är det ju. Vi drabbas ju i livet på lite olika sätt.
Och då kan man ju ändå se i efterhand att det också ger någonting. Det är någon tröst i det också, tänker jag.
Men det tycker jag också, det återkommer ganska ofta i de här samtalen faktiskt. Hur det ändå har liksom på något sätt gett någonting, även om det var svåra tillfällen i livet. Men du, nu är du ju på Sida, och det kan man ju verkligen konstatera är en organisation som vill ha ett väldigt tydligt högre syfte. Hur är det att jobba där?
Nej, men det är ju mycket, alltså alla vi som jobbar där förenas ju verkligen i att vi är där för uppdraget, för syftet, att det finns någonting liksom väldigt fint och väldigt meningsfullt i att få jobba med att på liksom med svenskarnas förtroende investera våra gemensamma pengar i hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, och också faktiskt i att rädda liv med hjälp av det humanitära biståndet som är också ganska stort.
Ja.
Så det är väldigt meningsfullt.
Är det en stor organisation? Jag vet knappt hur det är nu för tiden.
Vi är inte jättestora. Vi är 700 personer som arbetar för Sida, med Sidas uppdrag.
Runt om i världen.
Runt om i världen. Men sen gör ju, vi genomför ju liksom inga program eller projekt eller sådär, utan vi investerar och eller ger då bistånd till andra organisationer som vi bedömer kan leverera på de mål som regeringen har satt upp i ett antal olika strategier som styr vår verksamhet.
Mm.
Och det är ju till exempel massa olika FN-organ, men också stora NGO:er och små lokala NGO:er, civilsamhällesorganisationer. Så det är en ganska stor liksom bredd av olika partners som vi samarbetar med för att nå de här målen.
Och nu passar det ju utmärkt om jag får slänga in en fråga från min samarbetspartner, Unionen nämligen.
Absolut.
Som har skrivit en specialfråga till dig. Mm. Och den lyder så här. Ni har ju personal utspridda på många orter. Mm. Hur säkerställer ni att det inte pågår kränkande särbehandling på en ort långt ifrån Stockholm? Att det inte sker mobbing eller social utfrysning eller liknande?
Mm.
Det var en väldigt specifik fråga.
Ja, men en väldigt viktig fråga ja. Tänker jag. Och det är ju det är också efter hela MeToo-perioden så Precis. Är det ju också en fråga som vi blev smärtsamt medvetna om i hela samhället. Att vi faktiskt hade lite för dålig koll på. Så jag tycker det är bra att de har skickat med den frågan.
Mm.
Och jag skulle säga att vi jobbar aktivt med det på ett antal olika sätt. Dels så jobbar vi jättemycket med våra chefer och ledare i ett chefsnätverk som vi har. Och där har dels så jobbar vi proaktivt, och det tycker jag är det viktigaste, med att bygga en bra kultur och arbetsmiljö där det inte ska förekomma trakasserier, diskriminering eller såna här saker.
Mm.
Det är det viktigaste. Men sen har vi också ett system för som är ganska rigoröst för hur man ska kunna anmäla om det trots allt ändå är så att det förekommer någonting, och då har vi förstås total nolltolerans och agerar väldigt snabbt.
Ja, okej. Okay. Tror du att det här är skillnad från andra organisationer eller privata näringslivet? Alltså att ni är bättre på det här?
Åh, det vill jag inte uttala mig
Nej.
Om. Jag hoppas att egentligen alla...
Finns inget jämförande index på det här.
Efter MeToo har blivit väldigt mycket bättre. Mm. Men det här är ju ett liksom arbete som måste vara ständigt pågående. Vad vi gjorde på Sida, vi är ju också i en del miljöer som är väldigt svåra. Det finns ju arbetsmiljöutmaningar som liksom inte alls har med trakasserier att göra. Men till exempel om man bor och verkar och lever i Kabul, där det är stora säkerhetsutmaningar, och där man därför lever ganska isolerat och där man kan känna kanske under vissa perioder en oro och så vidare, så är det viktigt att vi också jobbar proaktivt med det. Så vad vi gjorde för något år sedan är att vi också anställde en psykolog som jobbar hela tiden både förebyggande men också när det uppstår ett specifikt behov med att stötta vår utlandsstationerade personal eller våra medarbetare som är ute på ambassad.
Det var ju klokt. Det trodde man nästan så här, kanske att ni redan hade, men det var ju väldigt bra.
Sen samarbetar vi också, ska jag säga, väldigt mycket med UD. För det är faktiskt så här att de ambassaderna är egna myndigheter. Så att, och de ligger direkt under UD.
Ja, just
det. Så vi stöttar bara det egentligen UD som har det här ansvaret. Men vi är väldigt angelägna om att stötta hela tiden.
Du, och sen så har vi kommit till det när jag tycker att vi ska ringa in lite grann kring hela vårt samtal. Det blir inte så lätt här med en hel bok också knät som mycket att fortsätta prata om. Men, men jag tänker utifrån dina lärdomar, dina personliga liksom, vad är det du har fått med dig genom livet som du så här koka ner det till 3 tips.
Ja, men det vi har pratat om jättemycket hela tiden här nu. Ta dig tid att kalibrera din inre kompass. Det är ingenting som kommer att ske av sig självt. Du måste ge dig tiden att tänka igenom ditt varför, vad som är viktigt för dig, hur du kan hitta fram till ditt sätt att sätta gränser och hur du kan landa i en känslomässig mognad som gör det möjligt att leva som du lär. Och det andra är att sätt din inre kompass i verket. Se till att du är i ett företag eller en organisation där du kan leva som du lär, där du kan använda dig av dina värderingar och där du känner att du får utlopp på något sätt för ditt syfte. Att du kan bidra till någonting som är större, till en förbättring av världen som är viktig för dig i det stora som i det lilla. Det kan ju handla om att du känner att du öppnar upp i möten för ett liksom bättre arbetsklimat. Det behöver inte handla om de största frågorna.
Världen. Nej.
Men ändå att
för alla kan ju inte förändra de här stora penseldragen.
Precis.
Men alla kan göra något.
Alla kan göra något. Och det handlar om att du ska få utlopp för ditt varför där du är.
Bra.
Och sen tänker jag att den tredje, den är mer kopplad till de människor man har runt omkring sig. Jag tänker att det är otroligt viktigt för att få ett bra yrkesliv eller en spännande karriär, hur vi nu väljer att benämna det. Se till att du har människor omkring dig som du upplever att du får tillit av och som du kan bygga tillit till. Att du får det förtroende du behöver för att kunna blomma ut. Och återigen få möjlighet att vara den du är. Just när du det. Är som allra bäst. För då blir det bra liksom.
Då blir det jättebra.
Ja.
Du, om jag hade träffat dig nu när du var 20-25 istället. Vad hade du mått bra av att höra då?
Då hade jag mått väldigt bra av att höra, men du duger som du är, du räcker till. Det kanske inte känns så alla gånger, men du gör faktiskt det. Lite mer till att det räcker.
Det där får runda av vårt samtal. Tack snälla Julia för att du varit här.
Ja, det var jätteroligt. Tack Eva.
Stort tack till dig som har lyssnat. Det är så roligt att så många hittar till oss på Women for Leaders och Karriärpodden. Och om du gillar det vi gör, gå gärna in och skriv en kort recension i iTunes. Det betyder så mycket för oss. Och vet du vad? Vi är inne i ett expansivt skede och just nu så rekryterar vi en community and social media manager som ska vara med och göra stordåd tillsammans med oss. Så vill du veta mer om det, gå in och läs på womenforleaders.com. Till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.